I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan och finna en beredd boning genom samma din son Jesus Kristus, vår Herre. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Ty den som är död är friad från synd. Så skriver Paulus i episteltexten. Det slavhandel det handlar om, eller kanske militärtjänst under slavliknande villkor. När Paulus förklarar vad dopet innebär, så är det ett ägarbyte som han beskriver det som här i Romarbrevet 6. Tidigare var synden din herre som du hjälplöst tjänade, och hur du än vred och vände på det. Men för synden har du blivit dödad, och vilken herre kan styra och ställa över den som är död? Men du förblir inte död, utan Kristus har uppväckt dig från de döda för att du ska vara hans egen, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld eller oskyldighet och salighet, liksom han uppstånden från döden lever och regerar i evighet. Det är verkligen sant. Så hur ser det ut hos dig? Inte längre slavar under synden, friad från synd. Vi möter liknande uttalanden på många ställen i skriften. Skyndar du förbi sådana ställen i Bibeln när de kommer, därför att det påminner dig om att det ser inte ut så i mitt liv? Du verkligen inte är fri från synd. Eller fastnar du vid sådana ställen av samma anledning? Dröjer kvar där? Fylls av tvivel om du verkligen är ett Guds barn? Du är död för synden. Men synden är sannerligen inte död ännu. Han fortsätter envis med sina anspråk. Ena stunden lockar han. Försöker bedra dig. Andra stunder så hotar han, plågar och anklagar. Och så kommer han fortsätta göra tills dess också din kropp läggs i graven som död, eller tills Jesus kommer tillbaka, vilket så kommer först. Men här gäller ännu förlåtelsen, och här märker du också skillnaden på vem som är din nya herre. Du vill ytterst sett inte längre lyda synden. När vi går från kapitel 6, där Paulus talar om hur Kristus har uppväckt oss till att leva det nya livet, så fortsätter han också sen in i kapitel 7 och beskriver hur ser då den kampen ut som vi upplever som döpta, pånyttfödda kristna. Hur upplever vi kampen när anden strider mot köttet? Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. I min inre människa glädjer jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Och så fortsätter han. Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet känner jag syndens lag. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Men är du istället likgiltig så att synden inte bekymrar dig? Att samvetet har dövat så mycket att risken att dömas till evigt straff för dig, det är inte verkligt, utan känns mest som tandlös skrämselpropaganda eller överdrifter från en annan tid. Någonting som du hör och sen genast slår ifrån dig. Då är du på väg tillbaka att bli syndens slav. Då är det som Paulus säger till galaterna: ni som börjar i anden, ska ni nu sluta i köttet? Be till Herren att han väcker dig. Det här är inte Guds hot, utan det är en faders omsorg. Vädjan till sitt bortsprungna barn om att komma hem. Att jag står här med famnen öppen, vill ta emot dig, vill hjälpa dig, vill förlåta dig. Och vem du än är och vad du än har gjort, så älskar han dig. Så låt oss inte förkasta hans kärlek. Vare sig vi är långt borta eller nära, så får vi komma till Kristus. Be, bekänna och söka Guds förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med många sätt, med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. För dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som genom det heliga dopet har låtit oss dö och uppstå med Kristus, bevara oss i dopets nåd så att vi genom din heliga ande lever som ljusets barn. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Hör Herrens ord ifrån Jesaja boks 43 kapitel. Nu säger Herren så, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel: frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig, ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Hör också Herrens ord ifrån Romarbrevets 6 kapitel. Vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Johannes i sitt tredje kapitel. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Till ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sade: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Trefaldighetstidens gröna färg, som vi nu har klätt kyrkorummet i, får leda våra tankar till växt. Och med anledning av det så har vi också ett förbönsämne sedan under förbönen om vatten för vår växtlighet och också människor som behöver svalka. Och denna tid i kyrkåret fokuserar på det kristna livet. Då är det också väldigt naturligt och gott att inleda trefaldighetstiden med denna rubrik, vårt dop. Det är dopet som det kristna livet har sin början och egentligen också sin fortsättning. Och i dagens evangelietext undervisar Jesus oss om dopets betydelse. I samtalet med Nikodemus så inleder Jesus med två gånger med amen, amen. I Nya folkbibeln är det översatt med jag säger dig sanningen. Men ordet amen, som har tagits in som ett lånord också i grekiskan, har en högtidlig och närmast liturgisk betydelse. Och att Jesus i Johannes evangeliet upprepade två amen på rad visar att här är det någonting som vi verkligen ska lyssna på. Det är starka bedyranden, starka löften som Jesus ger. Och i grunden säger de två uttalandena samma sak. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Men vi låter det första uttalandet bli den första rubriken. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och sen följer, men den som blir född på nytt kan se Guds rike. Och till sist, den som är döpt är född på nytt. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Det finns egentligen ett men, kan vi säga, i början av vår evangelieläsning. En kontrast med det som var före och det som kommer efter. Folket som det står om tidigare, som hade sett Jesu tecken och under, de anförtrodde sig Jesus inte åt. Men bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus. Så här är det alltså en kontrast till det som har varit innan. Åt Nikodemus anförtrodde sig Jesus, förstår vi. Med honom talar Jesus. Och egentligen ganska öppet om varför han har kommit. Där tar han upp människans oförmåga till att frälsa sig själv. Och sedan också väldigt konkret Guds lösning på detta. Nikodemus hade sett de tecken som Jesus gjorde och sett dem också som tecken på att Gud är med honom. Han är positiv till Jesus. Vi vet inte i vilken utsträckning riktigt. Och nu ville Nikodemus diskutera andliga frågor med honom. Vi får inte veta frågan, och vi vet egentligen inte heller om den hann ställas, för jag antar att detta är ett förkortat återgivande av samtalet. Men vi förstår ändå vad Nikodemus undrar över genom hur Jesus svarar. Och det verkar egentligen handla om samma fråga som vi möter på flera andra ställen i evangeliet, och så också hos Johannes, inte minst vid brödundret när Jesus mättade 5000 män plus kvinnor och barn. Och därefter brödundret så hamnar Jesus i en lång diskussion med dem som följt efter honom till andra sidan sjön. Och ganska snart så kommer frågan: vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Och sådan är människan, inriktad på lagen. Frågan som naturligt kommer för oss är: vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Det är ögon som på flera sätt är lyfta mot himlen, men som mål för deras egen strävan. Det handlar om människans väg till Gud, att människan på något vis ska nå upp till Gud. Och genom historien är det mer eller mindre samma frågor som de flesta människor har, och i vart fall bland de som vi kan kalla andligt sökande. Och det är samma fråga som de flesta religioner söker svara på. Och många kristna skulle också svara på frågan så som den är ställd och menad. Det vill säga faktiskt ge ett svar om vad människan ska göra, vad du ska göra. Du ska välja Jesus, prova Jesus, ge ditt liv åt Jesus. Be frälsningsbönen och bjud in Jesus i ditt hjärta. Fokus är på människans aktivitet, vad du ska göra. Du ska välja, du ska bjuda in, du ska öppna ditt hjärta, du ska. För lagen kan den naturliga människan förstå, och därför framstår den här typen av omvändelse kristendom som mer begriplig för oss. Den attraherar, men evangelium framstår som svårbegripligt. När Jesus svarar på frågan efter brödundret: vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Så svarar han: detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Jesus vänder frågeställningen upp och ner. Och det gör han också med Nikodemus. Det är mycket du ska, men du kan inte. Du kan inte. Det är Gud som måste göra. Lärjungarna frågade: men om det är så, hur ska då någon kunna bli frälst? För människor är det omöjligt, men för Gud är ingenting omöjligt. Det är han som måste förändra dig, föda dig på nytt. Det är inte viljan som ger dig omvändelse och föder dig på nytt, din egen vilja, utan det är viljan som omvänds hos dig. Det Jesus talar om är att det inte handlar om att ta till sig någon ny lära från en rabbi, få mer information, förändra sitt liv, mer vägledning. Du måste bli en ny människa, inte ett nytt sätt att leva, utan ett nytt liv, ett annat liv. Ja, till och med är det så att du måste dö med Kristus och uppstå med honom till ett nytt liv. Människan kan både söka och göra det goda när det handlar om det jordiska goda, och det ska uppmuntras. Och vi ska inte heller tro att Gud inte gläder sig över när vi behandlar varandra väl, när vi tar hand om varandra, tar hand om vår skapelse. Det är någonting som Gud gläder sig över, och det ska vi inte glömma. Men när det handlar om frälsningen, hur en människa blir räddad och vad som är gott efter Guds fullständigt rättfärdiga måttstock, då är det så att människan endast kan söka och göra det onda. Det är den här stora skillnaden som vi måste ha i huvudet. Inför människor kan vi upprätta, om man så vill, vår egen rättfärdighet, göra det goda. Men inför Gud består inte våra gärningar, utan också våra bästa och godaste gärningar är synd i hans ögon, hur goda de än är i andra människors ögon. Och detta är anstötligt för människan och svårbegripligt. Vi kanske är vana vid att höra det, så att vi inte upplever det så anstötligt. Men diskuterar man med någon som inte tror, då får man ofta märka att det här tar emot och är svårbegripligt. Och så är jag också för Nikodemus, som slänger tillbaka ett för honom lika befängt påstående. Även om han förstår att det inte är så Jesus menar. Ska jag som gammal krypa in i min moders mage och födas igen? Det kan du väl ändå inte mena. Men det är endast mot denna bakgrund, människans oförmåga, fullständig oförmåga, som evangelium faktiskt blir evangelium. Så i korthet, en människa kan inte frälsa sig själv, eftersom allt hon söker efter egentligen är synd. Och därför måste Gud gripa in, föda henne på nytt, ge henne ett nytt liv om hon ska kunna bli frälst. Men då är det också så att den som blir född på nytt kan se Guds rike. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt, skriver Paulus. Men när dina ord öppnas ger de ljus och förstånd åt enkla människor. Psaltaren 119. Den som är född på nytt har fått den heliga ande. Så det är passande att vi här pingst och sen den fullständiga uppenbarelsen av treenigheten, och sen nu med dopet. Här har vi anden på olika sätt som är i fokus. Han kommer med ordet och vill dra dig in i ordet. Och vill avslöja allt mer för dig Guds rikes hemligheter. Det är vad anden gör. Och en av de stora hemligheterna är att Jesus är Guds rike. Och Guds rike är Jesus. Nikodemus kunde ju självklart se Jesus, och så också alla andra som träffade honom. Men att förstå vem Jesus är kan endast den som är född på nytt. Vad var det som skedde med de två Emmausvandrarna? Jo, de fick sina sinnen öppnade så att de kunde förstå, att de kunde se Jesus i alla skrifterna. De kunde nu se Jesus på enda en sida i Bibeln, för där finns han. De kunde förstå vad som hade hänt under påsken, och nu var fulla av glädje istället för förut bedrövade och modlösa. Så jag sa innan att Jesus talade öppet med Nikodemus om varför han kommit. Och längre fram i samtalet, som vi inte har med i evangelieläsningen, så tar han upp korset. Och det är där allting egentligen ställs på sin spets. Så som Mose upphöjde ormen i öknen, måste människosonen bli upphöjd. Och vad betyder detta? Ormarna som Gud sände i israeliternas läger var ett straff för deras uppror, otro mot Mose, deras av Gud utvalde ledare, och mot Herren själv. Men Mose fick då befallningen att göra en kopparorm efter att de hade bekänt sin synd. Att hänga upp den på en påle så att den som blev biten kunde se på ormen. Han tog inte bort ormarna, men han gav ett botemedel. Och vem som än såg på den, som trodde på Guds löfte, fick leva. Men den som inte trodde Guds löfte och inte såg på ormen, de förblev under Guds vrede och domen. Och så är det också med Kristi kors. Ormen som först förledde till synd, som sen öknen dödade och även gjorde många israeliter sjuka, den ormen tar Gud, hänger upp på en påle. Och var och en som såg på den ormen fick leva. Och så har vi korset. Det är inte djävulen som Gud tar och hänger upp på korset, utan han gör sin son till synd. Han gör sin son till ormen, hänger upp på korset. För att var och en som ser på honom, och nu är vi i Johannes, så här betyder se att tro. Var och en som ser på honom ska leva, och inte bara här utan också i evighet. Så det är denna dubbelhet som korset uppenbarar. Den visar att här finns Guds vrede och här finns ett Guds straff över synden. Men också då att Jesus bar den synden och dess straff istället för oss. Så den pånyttfödde ser alltså Guds rike på korset. Och ser korset som sättet Gud älskar oss på. Där han, medan vi är hans fiender, älskar oss först. Och när han har fått älska oss först, så kan vi älska. Då händer någonting annat. Då är inte våra gärningar längre onda. Då har det hänt någonting. Då kan vi älska med den kärlek som vi har fått ta emot. Och Johannes skriver i sitt första brev: var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Denna kärlek hör hela tiden samman med korset. Och då också just korsets dubbelhet. Vår synd och Guds nåd, Guds förlåtelse. Och alldeles innan vår epistel börjar så återger Paulus den opånyttföddes perspektiv. Om nu nåden överflödar där synden blir större, varför ska vi då inte synda? Och det kommer lite efter episteltexten också. Om det nu beror på nåden, ska vi då inte synda? Den som är pånyttfödd däremot ser så mycket synd som redan finns där och upptäcker genom andens fortsatta verk i lagen nya djup av synd genom hela livet. Det här behövs inte läggas till någon synd för att nåden ska vara stor. Men nåden är redan ofattbart och underbart stor. Den som är pånyttfödd ser detta och älskar Gud för den förlåtelse han ger. Älskar därför att han har älskat oss först och sänt sin son till försoning för våra synder. Hur kan du då veta att du är född på nytt? Jag kommer till den sista delen. Den som är döpt är född på nytt. Risken finns här att man återigen hamnar i den första frågan. Vad ska jag göra? Denna fråga som Jesus förkastade. Vi har fortfarande den gamla människan i oss som ställer denna fråga. Alltså att du vill söka bekräftelse i vad du gör för att se om du är född på nytt. Att du ska se på din helgelse, din kamp mot synden, för att kunna avgöra: är jag verkligen född på nytt? Och det är väldigt lätt att hamna i sådana tankegångar, just för att vi har den gamla människan kvar efter dopet också. Men istället ska du söka bekräftelse i vad Gud har gjort. Detta är egentligen den stora skillnaden mellan Bibelns dopsyn och en baptistisk dopsyn. Bibeln lär oss att dopet är någonting som Gud gör med oss, det vill säga han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande som har rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus vår frälsare, för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Titus 3. Jag vill inte vara respektlös mot dem som har en annan uppfattning om dopet, men jag kan ärligt talat inte förstå hur man kan uttrycka det tydligare än vad Paulus gör här. Han frälste oss genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande. I dopet finns vilan från lagen. Däremot inte vila från goda gärningar. För sådana ska vi alltid göra. De hör till det nya livet. Paulus skriver precis efter detta ställe i Titus: detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Och detta är möjligt därför att du är pånyttfödd. Nu är du en ny skapelse, skapad i Kristus Jesus till goda gärningar för att du ska vandra i dem. Som Gud förberett för att du ska vandra i dem. Det nya livet som du har fått är verkligen ett nytt liv, där du drivs av anden. Men den gamla människan läser också Bibeln. Och därför är det lätt att vi också tar dessa beskrivningar av det nya livet i Kristus och gör en ny lag av det. Att vi vänder på det. Det är inte att jag är ett Guds barn därför att Gud har gjort mig till det genom dopet och pånyttfödelsen i dopet. Utan jag måste göra för att få vara ett Guds barn. Och då söker vi bekräftelse på att vi är Guds barn i vad vi gör. Men det här får inte bli en rädsla hos oss för att göra goda gärningar eller ens lyfta fram och prata om det. En rädsla för att läsa Jesu och apostlarnas uppmaningar till ett heligt liv. Nej, Paulus lyfter fram dopet för att verkligen trycka på att det hänger samman med vad Gud har gjort redan före. Att det blir en säker grund att stå på. För när vi läser det i sitt sammanhang så står det samtidigt klart att dopet han lyfter fram är i kontrast just till gärningsrättfärdigheten. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, när han gjorde detta, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i din heliga ande. Så dyker frågan upp i ditt inre: vad ska jag göra för att bli räddad? Så får du själv svara med Jesu ord: du måste bli född på nytt. Och är du då döpt, så kan du också säga till dig själv: ja, men jag är ju född på nytt. Jag är ju döpt. Då så. Då är Gud min kära far och jag hans älskade barn. Och Luther skriver i Stora katekesen: det är så vi måste se på dopet. Vi måste stärka oss med det när vår synd och vårt samvete besvärar oss. Vi kan då säga: jag är ju ändå döpt, och eftersom jag är döpt så vet jag att jag kommer bli salig och få evigt liv till kropp och själ. Och nu tänker vi då: men tron då? Och också här har Luther ett gott perspektiv. Tron måste ha något, det vill säga ett stöd att hålla sig till och en grund att stå på. Men varför inte att nöja ordet, att tro på det Guds ord säger? Och två saker kan vi säga där. Det ena är att Guds ord faktiskt visar oss det dopet om och om igen till att börja med. Det andra är att vi är så bräckliga och svaga att vi kan tro att evangeliet gäller alla människor utom mig. Men ditt dop är ditt dop och knyter dig och just dig bensäkert till Guds löften om frälsning. Hur skulle Paulus annars kunna argumentera som han gör, exempelvis i Romarbrevet 6? Han tar utgångspunkt i dopet, vad Gud har gjort för dig. Det är dig detta gäller. Där ser vi Guds avsikt med sakramenten, också nattvarden och bikten. Att det gäller just dig, och vill göra det så omöjligt för dig som möjligt att tvivla på, att tvivla på det som det bara går. Och för det säger vi: ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp och kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.